Återigen så står vi inför det mest händelserika och dramatiska dygn i Jesu liv. Det är långfredag. Och det är en dag tyngd av allvar och djup. Det är en dag som borde få oss att stilla, sitta ner och begrunda. Det är en dag som vi sänker våra huvuden inför och i vördnad böjer oss för honom som hänger på det mittersta korset. Det är en dag då våra hjärtan vill brista av tacksamhet. Det är en dag då vi borde gripas till tårar över den oändliga kärlek som Gud denna dag bevisade. Det är en dag då vi borde bäva inför syndens vederstyggelse och syndens vedervärdighet, eftersom den kunde orsaka Guds oskyldige son sådana kval när han tog sig an vår sak. Det är en dag som borde ge oss fördjupad insikt i Guds helighet och rättfärdighet, som krävde att synden måste få sina konsekvenser om Gud fortfarande skulle regera majestätisk på sin tron i helighet. Det är en dag då solen gömde sitt sken och då himlen blev mörk och då jorden darrade under honom på vilken hela världens synd och skuld lades. Och det vart mörkt ifrån den sjätte till den nionde timmen. Men det är också en dag då Satan mobiliserar hela sin härskara från alla universums hörn för att göra ett sista förtvivlat försök att om möjligt om inte göra Guds frälsningsplan. Det är en dag då hela ondskans är härsmakt lika som omringar korset. Det står i 22 salmen att han som hänger där upplever dem såsom glupande och rytande lejon. Det var den dag då mänskligheten blottade avgrunden av sin ondska. Det var den dag då människan visade botten utav sin synd. Det var den dag då människans natur kom i dagen och visade sitt rätta jag. Det var den dag då människans synd stod i bjär kontrast mot Guds heliga lamm som hängde där tyst på korset. Smälek, förakt. Vi hånade honom. Vi bespottade honom. Vi tyckte det var rätt åt honom. Vi utmanade hans allmakt. Han borde väl kunna stiga ner nu då, om han är Guds son. Det var lika som mänskligheten kräktes ur sig sin orenhet emot Guds tysta lamm som hänger där på korset. Det var lika som vi förargades över hans blotta närvaro. Det var lika som vi inte kunde upphöra med vårt hat så länge det ännu fanns liv i hans sargade kropp. Föraktad var han och övergiven av människor. Han var så som en för vilken man skyler sitt ansikte. Så föraktad att vi höll honom för intet. Det var en dag som vi ständigt måste skämmas för. Det var en dag då vi korsfäste universums skapare och herre. Han som hade kommit i endast kärleksfulla och goda avsikter. Honom tog vi inte emot. Hans ljus genomsken oss och hans blick genomträngde oss. Och vi kände hur synden uppenbarades. Och vi ville lika som gömma oss och få bort honom som avslöjade själva avgrunden av vår natur. Vi tålde inte hans renhet. Vi tålde inte hans rena blick som genomträngde oss. Han störde oss i vår kärlek till synden. Våra samveten vaknade till liv. Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Vi såg verkligen hur mörkt det var och hur mörk synden var och i vilken mörk belägenhet vi i verkligheten befann oss. När ljuset kom, då såg vi det. Och ändå så var det just för oss som han kom. Just för oss. Han kom inte för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Jag har kommit för att uppsöka och frälsa det som är förlorat. Och så gick han för att söka upp det som vinnas kunde. Men så lite förstod vi som mänsklighet vad vi gjorde den dagen. Medan vi lämnade honom där ensam på korset för att dö, så sker faktiskt i dessa mörka timmar vändpunkten i hela mänsklighetens historia. Och mänsklighetens tid delas plötsligt upp i tiden före Kristus och tiden efter Kristus. Något helt nytt har hänt. En helt ny situation för mänskligheten. Medan vi lämnade honom där så som övergiven och menade att nu var det slut på hans dagar. Nu var det slut på hans lära. Medan vi lämnade honom att dö, så utförde han historiens största seger. I de mörka timmarna, när de flesta hade lämnat Golgata, så krossas ormens huvud. Han som själv hade kommit in med giftet i mänskligheten, och vi har burit den i vår natur allt sedan dess. Han tog faktiskt vår plats på korset. Med sitt liv betalade han årtusenden av mänsklig synd och skuld. Men vi förstod det inte. Vi fattade inte vem han var. Plötsligt bryter nåd fram på Golgata för en fallen mänsklighet. Långfredag, jag älskar dig. Golgata, du är syndarens enda hopp och vi trängs på din kulle idag. För vi behöver dig. Guds lam, vi smärtas över ditt lidande och vi skäms över vår behandling av dig. Men vi jublar i tacksamhet över den nåd som har kommit oss till del. Och vi vet att 10 000 år i himlen inte ska räcka till att prisa dig nog för vad du har gjort för oss. Och vi vet att himmelens sång just nu är denna. Lovad vare han, ärad vare han, upphöjd vare han som sitter på tronen. Ty han har vunnit seger. Han har genom sitt blod köpt åt Gud människor ur alla folk, folkslag, stammar och tungomål. Han är föremål för hela himmelens lovsång. Och vi stämmer in. Och vi längtar efter den dag då vi på ett frigjort sätt ska stämma in i den sången. Vi lovar dig Guds lam. Vi upphöjer dig, vi tackar dig, vi kröner dig för vad du gjorde på korset när vi alla hade lämnat dig. Gud vare lov för hans outsägligt stora gåva. Vi börjar kunna se. Han har öppnat våra ögon. Vi börjar kunna förstå vad som i verkligheten hände på korset. Våra ögon håller på att öppnas. Gud vare lov att vi fått göra sällskap med rövaren. Den första av den långa raden av benådade syndare. För att förstå denna stora försoningsdag så vill jag bara återgå till Gamla testamentets långfredag för några ögonblick. Redan i Gamla testamentet fanns det en försoningsdag som var den största av de 7 judiska årliga högtiderna. Den stora försoningsdagen som firades den 10:e dagen i den 7:e månaden. Tabernaklet hade byggts efter den mönsterbild som Gud hade givit Mose. Men det var en detalj i denna märkliga byggnad som hade en väldigt viktig roll. Det står i Andra Mosebok 26 och 31. Du skall och göra en förlåt av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Den ska göras i konstvävnad med keruber. Och du ska hänga upp förlåten under hektorna och föra in vittnesbördets ark bakom denna. Och så skall förlåten för er vara en skiljevägg mellan det heliga och det allra heligaste. En skiljevägg i den plats som Gud hade valt att låta bli sin boning bland det folk som han hade utvalt och förlossat. Tabernaklet var folkets och Guds mötesplats. Där mötte Gud sitt folk. Där mötte folket sin Gud genom det prästerskap som det gjorde tjänst. Samtidigt var tabernaklet en uppenbarelse om Guds eviga frälsningsplan. Och denna skiljeväg stod där med sin förkunnelse om att Gud är helig. Honom kan inte syndfull människa nalkas på vilket sätt som helst. Vägen till Gud var lika som stängd. Och i det tredje Mosebokens 10:e kapitel får vi ett varnande exempel på vad som kan ske när människan i egen självgodhet försöker komma till Gud på en självkonstruerad väg. Arons egna söner försökte att med främmande eld komma in innanför förlåten, men de slogs till döds av Guds förtärande helighet. Eld gick ut ifrån Herren. Syndfull människa kan inte dväljas och ens uppehålla sin sekund i närvaron av en helig Gud. Det går inte. Gud är väsens skild. Gud är helig. Men i sin nåd så ordnade Gud ändå en väg genom vilken han skulle kunna handla med sitt förlossade folk i nåd och kunna ha gemenskap med dem trots att det var ett hårdnackat folk, människor av kött och blod med en fallen syndig natur. Men Gud ordnade en väg, och denna väg är en uppenbarelse om den väg som inledningsvis har introducerat oss till, Golgata. En dag om året, Aaron, och inte hur som helst, inte när som helst, skall du få komma in för mitt ansikte. Och så har vi det mäktiga kapitlet i tredje Mosebok 16 som kallas den stora försoningsdagen. Det var en stor nationell försoningsdag då hela folket kom samman utanför tabernaklet och senare utanför templet. För att där stå i andlös förväntan och spänning inför den stora akt som skulle utspelas i tabernaklet. Till denna enda dag hade överste prästen rätt att gå in i det allra heligaste. Men lägg märke till att han först måste lägga av sin praktfulla klädnad. Och den var verkligen grann. Den var förprydnad, står det i Guds ord. Och den var en bild på Kristi härlighet i det himmelska. Men när försoning skulle bringas måste all denna härlighet läggas av. Ädelstenar, guld, det vackra tvinnade garnet, alltihop måste läggas av. Och han ikläder sig enkelt vitt linne över hela kroppen. Det är lika som en bild på Kristi förnedringstid, när han avlägger den konungsliga himmelska prakten för att ingå i försonaruppdraget. Och vi såg ingen härlighet. Han var föraktad för en som man nästan skyller sitt ansikte. Enkelt kom han när han skulle tjänstgöra som vår överste präst. Först måste gamla testamentets överste präst offra för sin egen synd. Och sedan först två bockar fram inför uppenbarelsetältet. Och överste prästen lägger händerna på den första bocken och beder. Och bekänner sin synd och folkets synd, som lika som överförs på denna bock, och så slaktas den, och så tar man blodet av denna bock och för in i det heliga rummet, tänder rökelse som skulle uppfylla det allra heligaste rummet för att det inte Aaron skulle dö, står det, när han skulle träda bakom förlåten. Det var lika som röken skylde och skyddade honom från Guds förtärande helighet in i det allra heligaste. Till ovanpå arken var nådastolen, och ovanför nådastolen skyggade keruberna med sina vingar och slog vakt om Guds helighet. Och där ovanför uppenbarade sig Gud i sin härlighet och helighet som en molnsky om dagen, och om natten var eld i densamma. Gud uppenbarade sig i det allra heligaste. Och ingen människa kunde träda dit in och mena sig kunna vara vid liv. Den stora försoningsdagen var därför en särskild rökelse tänd. Står i vers 13 i det 16 kapitlet här, som uppfyllde det allra heligaste så att Aaron skulle kunna gå dit in. men aldrig utan blod. Och när han kommer dit in så sker denna märkliga handling, utifrån vilken vi kan förstå någonting av hemligheten i försoningen. En helig Gud uppenbarar sig ovanpå, ovanför Guds ark, ovanför nådastolen. I Guds ark ligger lagtavlorna, Guds uttalade standard för mänskligt liv och beteende. Guds heliga standard uttryckt i de 10 budorden. Folket står utanför tabernaklet och vet att det år som har gått många gånger har inneburit att de brutit mot just dessa bud. Att de gjort våld på Guds helighet. Att de överträtt hans bud. Att de gjort uppror emot hans namn. De hade brutit lag. Så i arken ligger en bruten lag. Ovanför arken en helig Gud. Försoning måste till om synden ska försonas och Gud ska kunna upprätta gemenskap och upprätthålla gemenskap med detta folk som gång på gång hade brutit Guds lag. Och så händer detta märkliga. Överste prästen i sina vita linnekläder träder in med blodet av en felfri bock, oskyldig till mänsklighetens synd och Israels synd. Och så stänker han detta blod på nådastolen, så att det kommer blod emellan en helig Gud och en bruten lag. Det kom blod emellan en helig Gud och en bruten lag. Och när överste prästen träder ut ur tabernaklet och möter människohopen som har stått där i andlös tystnad inför denna stora akt, så kan han förkunna frid. Och lovsång bryter fram i israeliternas hjärtan, till de tackar nu Gud för att han ånyo handlar med dem i nåd. Och de tänker på det blod som har bestängts på nådastolen, och att blod har kommit emellan en helig Gud och den av folket brutna lagen. Och lika som skyler över synden som har begåtts under det gångna året, så att de ånyo kan vara rena inför Herren. Välsignade blod, frid bjuder jag er, kunde överste prästen säga. Och för att ytterligare illustrera vad Gud gjorde denna dag, så ledde man fram den andra bocken, syndoffersbocken. För den bocken som hade slaktats kunde inte ensam illustrera hela försoningens hemlighet. Överste prästen lägger händerna på den andra bocken, bekänner sin och folkets synd. Och den bocken, står det, tar en man och för utanför lägret och skickar ut i öknen för att han aldrig mer ska komma tillbaka. Han blir bortförd med hebreernas, nationens hela synd, buren i sin kropp. Och hebreerna kan se hur bocken springer bort ifrån lägret, ut i öknen med deras synd. Blodet på nådastolen hade förpassat israeliternas synd bort ifrån Guds ansikte. Och han hade alltså inte för avsikt att någon gång mer tänka på densamma. Vilken härlig illustration för hur Gud handskades med nationens synd. Försoning. Det som låg emellan Gud och människa tagits bort. Det var en underbar institution för Israel, denna stora försoningsdag. Men ändå, mina vänner, ändå var den ofullkomlig. Det förstod man ganska snart, eftersom man nästa år måste komma tillbaka. Och nya bockar måste träda fram. Och ny synd måste bekännas. Nytt blod måste appliceras på nådastolen. Det var någonting ofullkomligt i detta system. Det var hela tiden bara en skuggbild. Det förstod det andligt mogna. Och det väntade på någonting bättre. Det förstod att ett bättre offer behövdes. Ett bättre blod behövdes. En bättre överste präst behövdes. En som inte själv var behäftad med synd och svaghet. Och så väntade man. Och man förstod att ännu hade inte den kommit som kunde öppna förlåten. Ännu hade inte det offer erlagts, framburits, som förgått och slutgiltigt kunde bereda väg ända in i Guds helighet för syndfull människa. Förlåten hängde där som en tjock och ogenomtränglig mur under århundraden. Tabernaklet i öknen, Salomos tempel, ner till fångenskapen, Zerubabels tempel från 500-talet och ner till Kristi dagar. Förlåten hängde där som en vägg, och det var lika som Gud, så ännu har inte det fullkomliga offret bringats. Ty bockars och kalvars blod kan inte ta bort synd. Det kunde endast överskyla och så att säga uppskjuta skuldens betalande. Men man väntade på den dag då han skulle komma som slutgiltigt kunde betala syndens skuld. Det måste vara en av människor tagen. Det måste vara en som är så som en av oss. Bockar och kalvar kan inte representera människa inför Gud. En sann överste präst måste tagas ifrån själva folket. Var fanns han? Aaron, syndig människa som alla andra. Och hela den överste prästliga historien vittnar om ett syndigt prästerskap. Ett mänskligt prästerskap. Det är bara så tragiskt att när dagen är inne, Nya testamentets stora försoningsdag, som Gamla testamentet myllrar av ädelstenar, löften om den kommande försoningsdagen, om ett kommande förbund, annorlunda förbundet på stentavlor, ett förbund som ska stiftas med ett bättre offerlams blod. I kommande dagar, säger Herren, ska jag sluta ett nytt förbund med er. Men när dagen var inne, så var vi inte alls redo för densamma. Ingen väntade liksom riktigt ordentligt på denna stora försoningsdag. Det var ingen där som hälsade den välkommen. Man blåste inte jubelbasuner på Jerusalems murar när Guds offerlamm bar fram sig själv och la sig själv på altaret. Det fanns ingen som var redo att brista ut i jubel den dagen. Den var mörk. Istället blottades det ohyggliga i vår ondska genom det sätt på vilket vi behandlade Guds lam. Grymma människohänder tog honom och band honom. De händer som hade skapat universum, så att det rätteligen kunde sägas om honom att han kom till sitt eget, till sin egen jord och sin egen mänsklighet. Men när han kom, så tog hans egna icke emot honom. Man band honom. Man förde honom bort till skenrättegångar. Han slungades från den ena rättssalen till den andra. Hela tiden tyst inför sina slaktare. Men det var den dag då judarna skulle äta påskalammet. Och man var ivriga med att inte råka ut för någon orenhet genom att gå in på hedningars territorium. Så det är så patetiskt när de självrättfärdiga fariseerna och prästerna likasom skjuter Jesus framför sig och skuffar in honom på Pilatus gård för att man inte skulle orena sig, så att man inte skulle kunna äta påskalammet på eftermiddagen. Framför sig förskjuter man Guds lamm. Så lite förstod man vad man gjorde. Först i Hannas hus, en nattlig rättegång. Man slår honom på kinden när han vägrar att ge svar. Över till Kajfas hus, överste prästen för det året. Kan du se denna ömkliga scen? Där sitter överste prästen, Gamla testamentets överste präst. Han som i sig skulle vara en förebild till den kommande himmelska överste prästen. Och han, den mänskliga överste prästen Kajfas, dömer den himmelska överste prästen till döden. Skuggan förhäver sig över verkligheten. Hela stora rådet dömde honom skyldig till döden. Skändliga handling. Nattetid i hemlighet. Egentligen skulle sådana rättegångar där det var belagt med eventuellt dödsstraff. Aldrig får hållas på natt. Och för det andra, offentligt skulle det ske i templets förgårdar. Och dom skulle aldrig kunna avkunnas förrän dagen efter. Och först skulle försvarare få träda fram. Men ni ser hur man förfuskade alltihop för att komma åt Guds helige. Det gick inte med någon rättvis rättegång. Och man måste få honom till Pilatus, för att själv hade man inte rätt i egenskap av Judén som var under Rom att döma någon till döden. Så Pilatus måste komma med i domslutet. Och när man kommer dit så gör man sken av att Jesus skulle vara farlig för Rom. Han förleder folket. Han förbjuder dem att betala skatt. Han gör sig själv till konung. Men Pilatus förstår att det är av avund som han har fört denne man till honom. Och han gör allt vad han kan för att bli kvitt honom. Han ser hans oskuld. Han försöker att placera Barabbas vid hans sida. Och hoppas innerligt att de naturligtvis ska välja Barabbas för en Jesus. Men folket, kan du tro det? Barabbas lös, korsfäst Jesus. Det stämde inte. Det upplevde Pilatus. Och hans fru kommer tillstädes och varnar honom för att ha någonting med denne man att göra. För jag har i natt plågat svårt i en dröm på grund av denne man. Och allt oroligare blir Pilatus. För att om möjligt kompromissa och tillfredsställa åtminstone i någon mån judarnas krav, så låter han gissla Guds son med piskan, med inflätade blytaggar. Så slås hans rygg blodig och så visas han upp med törnekronan och den purpurfärgade manteln. Se, här är er konung. Ner med honom. Vi har ingen annan konung än kejsaren i Rom. Återigen är deras falskhet så uppenbar. Och Pilatus vet inte hur han ska komma ur situationen. Och när man säger att han har gjort anspråk på att vara Guds son, då står det att då fylls han verkligen av fruktan. Men faller till sist föga för folkets påtryckningar i rädsla av att komma i ogunst hos Rom. Och så tvår han sina händer. Stackars Pilatus. Hur skulle du kunna två din skuld ifrån dig med tvål och vatten? Och så leddes han bort för att bli korsfäst, skuffad genom Jerusalems gator, bärande på sitt eget altare Guds lamm på väg in i det allra heligaste med sitt eget blod. Universums stora försoningsdag, det var långfredagen, den första i historien, på väg till sitt livs slutliga nederlag, menade folket. Nej, inte alls. På väg att fullborda din och min frälsning, det var det frågan om. På väg att föra nåd utöver nåd in i mänsklighetens historia och villkor. På väg att vinna historiens största seger någonsin. Själv bar han sitt altar. Själv bar han det. Själv bar han det vapen genom vilket han skulle krossa ormens huvud och sätta mänskligheten fri. Och smärtan som han upplevde var nog inte så mycket gisselslagen, glåporden, törnekronan, kanske inte ens spikarna. Utan smärtan han upplevde var den andliga blindheten hos bödlarna och folket nedanför korset. Glåporden haglar fortfarande omkring honom. När spikarna just är inslagna och korset upprest. Se storheten i Guds land. Han liksom söker efter en anledning att om möjligt se någon förmildrande omständighet i denna behandling som man nu får utstå. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. De vet inte vad de gör. Inte så att okunnighet skulle ursäkta synd. De behöver ju fortfarande förlåtelse tydligen. Men det är lika som han ändå skulle vädja till Gud medan hans blod rinner. Fader, förlåt dem. De vet ju inte vad de gör. Säkerligen var Gud där för att höra sin son. Blodet talade lika väl som orden. Den dagen var man okunnig om vad man gjorde. Men jag tror likadant att du och jag många gånger och innan vi kom till tro faktiskt var ovetande om syndens fruktansvärda natur. Vi trodde nog vi var ganska präktiga och ganska värda att accepteras av Gud trots allt. Men samma ondska som blottades vid korset bär du och jag som människa i vår natur. Samma kapacitet har vi. Och vi skulle ha gjort likadant hade vi varit tillstädes. Vi var okunniga om syndens fruktansvärda natur och konsekvenser. Men jag vill inte gå från korset med mindre än att du möter också ett par andra av Jesu uttalanden. Vid hans sida, ja båda sidor, hänger två mördare, rövare, dömda, rättvist som en av dem själva vidhåller senare, för sina brott. Att hänga med Jesus i, att hänga Jesus i mitten, menade man, var att särskilt markera att han var den största brottslingen. Samtidigt som skriftens ord skulle fullbordas att han blev räknad bland ogärningsmän, upphängd på förbannelsens trä. Men när glåporden haglade över Jesus och han tiger stilla och utbrister denna märkliga bön, Fader förlåt dem, så är det lika som en av rövarna påverkas av den ande som fanns hos den mannen som hängde på det mittersta korset. Och plötsligt gör Guds ande ett verk i denna rövares hjärta. Han mjuknar, han stannar upp, till också han hade tydligen tidigare instämt i kören. Och så är han beredd att komma Jesus till försvar. Jag tycker det är så gripande att den enda människa som kom Jesus till försvar detta sista dygn, det mörkaste i hans liv, fullt av kamp, och där han mötte endast mänsklig orättvisa och grymhet, den enda som står upp så att säga för att försvara honom, det är en rövare, dödsdömd, färdig att dö. Tillrätta visar sin medbrottsling för hans glåpord. Förstår du inte att denne man lider oskyldigt? Han har ingenting ont gjort. Vi däremot lider vad våra gärningar är värda. Och så dristar han sig till att vända sitt huvud till mannen på det mittersta korset och säga: Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och därmed så manifesterade han att tro hade fötts i hans hjärta. Och Jesus i sin dödskamp är inte så upptagen med sitt lidande att han inte har tid att ägna sig åt en rövare i vars hjärta just har fötts sin tro. Han är genast redo att besvara denna tro. Och han bekräftar och besinnar för honom att säkerligen, sannerligen, idag ska du vara med mig i paradiset. Frälsning i de sista minuterna. Det behövs inte många sekunder för att han ska kunna frälsa. Så fort tro finns för handen. Idag med mig i paradiset. Tänk dig, den sista som Jesus hade sällskap med på jorden, det var en rövare. Den första som han tar vid handen och för in i härligheten, en benådad rövare. Vem är det som kommer tillsammans med härlighetens herre igenom pärleporten? Änglarna ställer sig på tå för att kolla in. Vem kan det vara? Det måste väl vara någon ärad martyr, ändå någon av de stora apostlarna, eller någon patriark lik Abraham, eller någon konung lik David. Men vad får de se? En rövare som handlat mot Gud hela sitt liv, överträtt hans lagar, besudlat hans heliga namn, och i dödsögonblicket ändå får en spirande tro på att mannen på det mittersta korset är någonting mer än en människa. Han är en frälsare. Och så tar Jesus en ära i att få ta den rövare vid handen och träda in i himmelen och likasom säga till hela änglaskaran: titta vad mitt korslidande har åstadkommit. Detta är ett prov på vad jag kommer att göra i fortsättningen. Genom mitt lidande på korset dessa mörka timmar så har jag åstadkommit att en syndig rövare kan bli passande för himlen. Kan en sådan bli frälst? och det utan några egna goda gärningar, för det hade han inte någonting att prestera. Han hängde fortfarande kvar på korset och kunde inte göra en enda god handling för att meritera sig för nåden. Men det var ett bevis på Guds översvindiga nåd som flödar från Golgata och ända in i himmelen, leder den syndfull människa när de griper tag om den. Vilken stund. Jesus var lika som stolt nästan. Titta. Det var förstningskärven. Titta vilket under. Kan han bli frälst? Kan vem som helst? Den andra rövaren fick dö i sin synd. Ty Jesus hade sagt: om ni inte tror att jag är den jag är, så skulle ni dö i er synd. Nåden väller fram ifrån Golgata. I sina dödskval hade Jesus tid att frälsa en syndare, en stackars rövare. Det var faktiskt den stora försoningsdagen. Jesu motbild till både överste präst och de båda bockarna från Gamla testamentets försoningsdag var nu fullbordad. Han var motbilden. Han fullbordade allt vad den levitiska prästadömet hade förebildat. Vad tabernaklet hade förebildat. Han var verkligheten som skuggbilden hela tiden hade syftat fram emot. Han lät sig slaktas och med sitt eget blod stiger han innanför den himmelska förlåten och presenterar detsamma inför Gud, helig fader. Och det är ett blod som talar bättre än bockars och kalvars blod. Det är ett blod som gör att Gud viker undan förlåten till det himmelska och låter det förebildet ske på jorden. Till när han på korset utropade med stark röst, som det står, uppbjudande av alla sina sista krafter: det är fullbordat. Så händer det största som har hänt i historien. Förlåten rämnade uppifrån och ända ner i två delar. Och alla kunde se som kom till templet att vem som helst kan ju nu gå in i det allra heligaste. Men få förstod att det var tack vare att Jesu blod nu hade presenterats i det himmelska som ett fullgott försoningsmedel för en hel mänsklighets synd och skuld. Det var inte bara det att det överskylde vår skuld. Det betalade vår skuld. Den skuld som hela tiden hade uppskjutits. Betalning hade uppskjutits. Men skuld hade hela tiden hopats på skuld. Och blod hade applicerats på nådastolen i väntan på det blod som skulle slutgiltigt kunna ta bort hela skulden och kasta den bakom Guds rygg, för att han aldrig mer skulle rikta sin uppmärksamhet mot densamma, och för att han skulle kunna förklara: den som tror på Kristus är rättfärdig. Rövaren blev rättfärdig i den stunden han gjorde sällskap med Jesus. Underbara försoningsdag. Underbara försoningsdag. Korset delar mänskligheten idag i två läger, lika som en gång det mittersta korset, de två vid hans sida. En rövare förstod inte att ta emot frälsningen, utan framhärdade i sin hårdhet och begärde av mannen på det mittersta korset att han skulle visa sin makt och gå ner och ta med de andra ner. Den andra rövaren ödmjukade sig och insåg vem Jesus var och bad om en droppe av nåd. Han fick ett hav. Han fick hela himlen. Sådan är han än idag. Nåd väller fram från Golgata. Försoning finns för vem som vill. Kanske du är här som inte tagit emot den förlåtelsen som redan är beredd. Det är fullbordat. Ingenting kräver Gud av människa för att försoning ska kunna ske. Det finns ett blod som talar slutgiltigt och som talar i det himmelska. Inga egna gärningar kan lägga någonting därtill. Lika lite som rövaren behövde det, behöver du det. Du endast har att acceptera och bedja honom om en tanke på ditt liv. Och du behöver faktiskt det. Du behöver denna nådastol som korset utgör. Du behöver Guds lamm. Annars hade han inte kommit in i världen. Ta emot honom denna långfredag. Låt detta nya liv spira upp hos dig. Och han ska med glädje välkomna dig i evighetens hyddor. Och berömma sig av att också du fick manifestera hans nåd här i tiden. Amen. Fader, vi tackar dig för denna långfredag. O, att det vore så att våra hjärtan ville brista av tacksamhet. O, att det vore så att våra ögon fuktades av tårar när vi försöker att tränga in i försoningens djup, Herre. Gör oss glada såsom barn över det under som du utfört. Låt oss förstå att vi faktiskt hade rövarens plats på korset. Men du förlät oss. Och molnskyn vek och synden vek. Och du förklarade oss passande för himmelen. Herre, jag ber att om du har någon här idag som behöver denna nåd, att ingen skulle stå den emot, utan tacksamt ta den emot. Amen.